pulserande svamphyfer, ciliater på jakt efter bakterier och relativt stora amöbor. Med fiffig teknik kan lundaforskare ta oss med ner i jordens mikroskopiska mångfald. Naturmorgon den 21 mars 2026 träffar också Tord Fransson, och i 40 år jobbade han på ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Och en Lisa Henkow har vi någonstans, hoppas jag.
Ja, men absolut. Och vet du vad som hände?
Bofinken.
Nej. Där var den. Hörde du? Den kanske är lite långt bort. Jag står och tittar rakt ut i dimma. Och så är det träd. Men det är ljus. Solen har gått upp. Där var bofinken igen. Åh, den sitter i ett träd lite längre bort.
Fantastiskt. Du Lisa, du ska ägna dig åt saker som är mycket, mycket mindre än bofinkar.
Ja, verkligen. Det är så spännande. För att genom Edith Hammer, som är docent och forskare här vid Ekologihuset i Lund, så har jag förstått att den här mikrovärlden som finns i jorden, som vi typ inte vet så mycket om, den kan man nu titta på i realtid, liksom. Vad som händer, hur de små organismerna rör sig och vad de gör i jorden och vad det har för betydelse för jorden och för, alltså då menar jag inte jorden, planeten jorden, utan jorden, den jorden som vi kliver på och som vi odlar mat i och som alla träd växer i. Och, ja.
Fantastiskt. Och du Lisa, vi kommer också få en fågelsånglektion om en stund. Den handlar om arter som gör ljud på andra sätt än med näbben. Här är ett smakprov. Ja, vilken fågel gör det här ljudet, det får vi svar på om en stund. Lyssnaren Sören Lydén, han har en liten damm i trädgården och nu när isen släppt har han hittat en hel massa döda grodor i den. Vad har hänt? Det kommer grodexpert Sara Albinsson att förklara. Och sen i vår andra timme träffar vi Tord Fransson som jobbat på ringmärkningscentralen i 40 år. Att ringmärka en fågel och hålla den i handen en stund. Vad ger det?
Det är liksom fjäderstrukturen och karaktärerna som man ser på nära håll. Ögonfärg, man ser ju verkligen, ögonfärg är ju för en del arter någonting som förändras med ålder. Så att du kan använda ögonfärgen för att åldersbestämma en del arter. Mm. Så att det är liksom den här närheten med fåglarna, att kunna hantera dem. Och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
Mm, lite om innehållet i Naturmorgon idag. Varmt välkomna att höra av er med berättelser och tillrop. Kanske om fåglar eller om mikrolivet i jorden eller något helt annat. Naturmorgon@sverigesradio.se kan man nå oss på. Eller via sociala medier. Sök på Naturmorgon. Och där finns till exempel nu en bild på Lisa Henkow och Edith Hammer. Alltså, en livsmiljö som är ovanligt svåråtkomlig, det är ju förstås den som är nere i jorden. Den är ju inte bara gömd där, väldigt många av organismerna är också mikroskopiska. De går alltså inte att se för blotta ögat. Men Edith, hon och universitetet i Lund har ju utvecklat metoder, Lisa, så att ni kommer kunna se grejer den här morgonen, är det tänkt.
Ja, och kanske inte med blotta ögat. Alltså, men våra blotta ögon kan ju se om vi får lite hjälp med förstoring. För här är vi ju inne på en mikroskala. Mikro är ju pyttelitet. God morgon, Edith.
Hej, god morgon.
Hur kommer det sig att du hamnade i jorden med dina studier?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror jag har haft väldigt bra karismatiska lärare under min tid som har öppnat ögonen för världen som finns under våra fötter, som är helt fantastiskt när man bara får upp ögonen för en.
Men man behöver lite hjälp.
Ja, det behöver man. Man behöver någon som tar en vid handen och visar. Och så behöver man ett mikroskop.
Ja. Och det är så fantastiskt. Vi står här i en grön backe. Eller den är inte så grön eftersom det är ju den årstid det är. Men du har med dig spade och mikroskop.
Ja.
Och lite annat också. Ja, men ska vi ta ett tag bara med spaden?
Gärna.
Så vi får kontakt med jorden. Här är det löv och gräs. Och,
jag behöver hoppa lite för att komma igenom rötterna.
Nu får du hoppa. Ett hopp och här kommer spaden ner en liten bit. Och då är det ju den jorden som vi är vana vid, vi som ibland hanterar spade. Alltså det är gräsrötter.
Precis, mycket gräsrötter. Och så, om vi har tur så hittar vi en daggmask. Och kanske några insektslarver som vi kan se med blotta ögat. Mycket rötter här. Är vi nära träd så vill också lite trädrötter. Ja, precis, här har vi lite larver.
Ja, men det som du studerar, det är ju ännu mindre.
Ja.
Hur gör du då?
Vi tittar i mikroskop, men vi kan inte bara ta jorden som den är, för att det är väldigt svårt att få organismerna ur den. Så vi har byggt typ ett fönster till jorden som är lite som cyborg, eller en balkong kanske. En inglasad balkong som vi lägger in i jorden, eller vi lägger jorden bredvid, så flyttar organismerna in i den. Och så är de
kryper plötsligt de in av sig själv?
Ja.
Varför då?
För att det finns plats där. Alltså finns ett nytt bostadsområde som man kan flytta in i. Och så kanske finns det lite mat där också.
Jaha, men ni har inte lagt i någon mat till dem?
Det gör vi ibland om vi vill få mycket liv snabbt. Och ibland lägger vi bara in lite vatten och ibland ingenting.
Nej. Okej, okay. Och den där balkongen då? Ska vi ta och titta på den?
Ja. Här har vi en sån här. Vi kan lite se vad den här i, som vi kan gräva ut faktiskt. Som vi har lagt den här för några veckor sedan. Här måste vi vara lite försiktiga. Också. För det är glas.
Ja,
så här ser de ut. Det är glas.
Det är som en glasskiva och sen så är det en glasskiva till.
Ja,
vad
det
ser
typ
ut.
Silikonpolymer, nästan som glas. Men det är väldigt lätt att titta igenom med ljus.
Ja.
Och så har vi byggt små labyrintstrukturer in i den. Marken, jorden har jättestora labyrintsystem.
Det är labyrint?
Ja, det är, alltså man vet ju typ vi har mineralpartiklar, sand och lera och så. Och organiskt material i en sån här jord, ofta typ 5% eller så. Men sen resten är tomrum. Och det är typ som en stad, det är inte heller bara betong och stål.
Nej, precis. Vi har ju rum och byggnader.
Exakt, och det är likadant vi har i jorden. Vi har massa rum och stora salar och torger och så. Och det är det som mikroorganismerna lever i. Och det är just den strukturen som vi efterliknar i de här glasbalkongerna också.
Jaha, men kan man se det?
Mm. Du håller... Ja, precis.
Jag tar upp mot ljuset. Ja, men jag ser att det är något mönster där. Men det är omöjligt att se liksom vilket mönster det är. Det bara ser ut som ett raster eller vad man ska säga. Eller så.
Och det kan vara lite olika beroende på vilken fråga vi forskar på. Men vi kan titta i mikroskop om du vill.
Ja, om det har kommit in någonting från jorden. Så att det här är ju väldigt piffigt egentligen att de kryper in själva. Men det betyder ju också att de verkligen rör sig och de... Alltså, det tänker man sig kanske inte jättemycket att det är organismer där som rör sig. Man tänker sig kanske att det är som bakterier som sitter stilla och sådär.
Nej.
Nej?
De rör sig jättemycket. Inte alla hela tiden, men det finns jättemycket rörelse. Bakterierna sitter inte bara och väntar. Det är många som kan simma väldigt långt. Det är också några experiment som vi har tittat på här om månaden. Att de kan simma många centimeter om vi låter dem.
På hur lång tid då?
På några dagar eller nästan timmar typ.
Ja.
Om man ger dem lite mat.
De är också motivationsstyrda. Tänk nu på detta. Så lika vi är. För visst är det så att vi kan gå lite fortare om vi vet.
Exakt.
Att det finns en belöning som väntar. Och nu så har du det här fältmikroskopet. Det är så litet. Så du håller det med händerna där.
Mm.
Och så ställer du in med
Precis.
Du har en liten lampa där uppe och så kan man kika. Nu ska vi se här. Ja, det är ju lite svårt att... Ja, men vet du vad? Det är som lite grann som ett nätsystem. Eller alltså det ser ut som trådar.
Ja, precis. Vi har ibland lite kanaler. Här längre in har vi verkligen ett riktigt labyrintsystem där vi kollar hur mat och organismerna kan gömma sig i små vrån och utrymmen.
Otroligt spännande. Och det här är ju många sorter av organismer som inte kanske ens är jättemycket släkt, men de finns alla här i stora mängder också, va?
Ja, precis. Det är bara kryller av liv. Det är helt sjukt att se hur mycket aktivt liv som kan finnas i en liten, liten smula av jord.
Vi ska fortsätta att dyka in i den här världen och vi kommer ta lite hjälp av film också och titta på verkligen vad som händer. För det är helt fascinerande värld som öppnar sig. Tack vare Edith Hammer här på Lunds universitet.
Och Lisa Henkov, fältreporter på Naturmorgon i Sveriges Radio. Tack så länge hörni, vi hörs om en stund.
Det gör vi.
Alltså, Lisa har hört Bofink här på morgonen. Fågelsäsongen är igång. Många har märkt det. Det är grönfinkar och sånglärkor också som kör på för full hals. Och det är väl så vi tänker oss fågelsången som något som kommer ur strupe och näbb. Men den kan faktiskt skapas på fler sätt än så. Det framgår av den nya fågelsånglektion som Mats Ottosson har gjort om fåglar som kan få fjädrarna att sjunga.
Nu ska vi tänja lite på begreppet fågelsång igen och ta upp fågelljud som inte alls kommer från strupen och näbben utan från vingarna och från stjärten i ett fall. Ja, fjädrarna på stjärten alltså. Här är det vingarna som sjunger. När en liten flock knipor lyfter. Den här anden kan låta med näbben också. Knirkiga läten som vi återkommer till i en senare lektion. Men det läte som hörs oftast och går att uppfatta på längst avstånd från knipan är det här vinande vingljudet. Och det är hanarnas vingar som låter allra högst. Så hör man det här så kan man titta upp och börja söka med blicken efter en kniphane. En annan som har ljudliga vingslag är knölsvanen. Och man hör verkligen att det här är en tung fågel. Slagen är långsammare och kraftfullare. Men ljudet har inte bara med tyngden att göra. Sångsvanen, den arbetsläktade som är nästan lika tung, låter inte alls så här vinande om vingarna. En knölsvan kan man faktiskt, om förhållandena är goda, känna igen på ett par kilometers håll på vingslagen. En tredje art som, i alla fall vid särskilt högtidliga tillfällen, flyger så det låter på ett karaktäristiskt sätt, det är tofsvipan. Under uppvaktningsflykten på våren låter hanen inte bara med näbben, så där gnälligt och halvgalet som vi tagit upp i fågelsånglektion 43, utan också med vingarna, mycket taktfast och liksom lite dovt skällande nästan. Det finns också fåglar som gör ljud genom att slå ihop vingarna i flykten, som om de applåderar, sig själva kanske, eller någon annan. Hör här hur nattskärehanen gör som en del i uppvaktningen av sin tilltänkta hona. Några ugglor gör samma sak i sina luftburna uppvaktningar av det motsatta könet. Här en hornuggla. Och en jorduggla. I vanliga fall har ju ugglorna väldigt ljudlösa vingslag, men när de vill applådera, då hörs det. Och så ringduvan som har ett, Ja, lite flashigt sätt att uppvisningsflyga. Den stiger upp, upp, upp i luften och sen håller den vingarna still och låter sig falla i en mjuk projektilbana framåt och neråt. Det ser ut lite som att den passerar ett osynligt krön i luften och kastar sig ut. Och precis på det där osynliga krönet klappar den till med vingarna några gånger. Som om den slår sig för bröstet och säger, kolla mig vad jag kan! Sen har vi några stycken som håller sig på marken och i kombination med olika vokalinsatser använder vingarna för att göra sig märkvärdiga på ett arttypiskt sätt. Ute i det öppna landskapet har vi fasantuppen. Och inne i skogen de spelande tjädertupparna. Det här vingbullret som de gör, det är väldigt mäktigt och hörs bra mycket längre än knäppen och sisningarna de gör med näbben. Och till sist då arten som låter med stjärten. Det är förstås enkelbeckasinen som redan tagits upp i en tidigare fågelsånglektion, nummer 26. Hanens vårliga spelflykt, alltså hans sätt att uppvakta honan från luften, består av återkommande branta dykningar. Under varje dyk så fälls de yttersta fjädrarna på vardera sidan av stjärten ut så att de fångar luftdraget och börjar vibrera. Hör man det här, då vet man att enkelbeckasinhanen är ute och friar.
Det var Mats Ottosson i fågelsånglektion nummer 51. Och man kan hitta alla de här olika om man söker på fågelsånglektion i appen Sveriges Radio. Förra veckans naturfråga ska få sitt svar och den var formulerad. Så här lyder ekvationen. En flerstammig buske med smarriga nötter plus slang för en utstickande ansiktsdel är lika med arten i fråga. Fjällens utseende är en detalj som skiljer den från de andra två i denna långsmala djurgrupp. Och så kom lite hjälp från en svensk hiphop-duo. En bit ur Mr. Cool med hiphopduon Snook, som ju också kan syfta på en näsa. Lägg där till en flerstammig busk med goda nötter, hassel. Ja, där har vi det. En hasselsnok. Och ur de rätta svaren har vi dragit tre vinnare. Hassel Larsson i Dala-Järna får en termos, Maria Blomqvist i Alafors en tygkasse och Margareta Norberg i Umeå får programmets gulgröna tygmärke med korpen på. Grattis! Om hasselsnok skriver Nisse Henriksson i Uddevalla. Vi har den stora glädjen att ha hasselsnoken på vår tomt och den ses varje år. För några år sedan hände något häftigt när jag skulle gå in i garaget genom sidodörren. Då låg en hasselsnok på ovansidan dörrbladet och ramlade ner på mina fötter. Jag fick stoppa den från att komma in i garaget. Jag såg direkt vad det var och den är ju ofarlig för oss människor, men andra ormar och kopparödlor får se upp. Anders Karlsson i Mölndal skriver: min farfar hade på 70-talet ett fiskeläge i Västerviks skärgård. I hans ägo ingick bland annat ett litet skär, grå skär, som är en badvänlig liten pärla. Under ett par år härjade en eller ett par hasselsnokar där. Varje badsommar startade med en revirkamp mellan min far och hasselsnoken. Så fort min far satte ner foten på den lilla ön kom hasselsnoken ilsket för att visa vem som härskade på det här lilla skäret. Och efter denna lilla konfrontation lugnade allt ner sig och vi kunde resten av sommaren lugnt dela på platsen. Apropå hasselsnokar i skärgården, Torbjörn Almqvist i Stockholm skrev till oss: Elisabeth Lidbrink borde vinna. Hon med hasselsnoksungarna som trillade ner i salladen ute på Svartsö. Ja, nu är det ju lotten som avgör vem som vinner i naturmorgon, så det blir ingen vinst för Elisabeth. Men vi blev ju sugna på att plocka fram det där klippet när Elisabeth var med i naturmorgon för några år sedan och berättade om hasselsnokarna i sitt skärgårdshus.
Vi har alltid haft varit glada åt att vi har så otroligt mycket hasselsnok i naturen runt huset. Mm. Det senaste som har hänt som var helt fantastiskt, det var sommaren 17 i slutet av juli. Då började det faktiskt regna små hasselsnokungar här inomhus.
Nej.
Jo, det är sant. För att, och jag hade min syssling här och jag hade en skål med sallad och hon skulle gå in och hämta den och hon är naturligtvis då ormrädd. Så, och då var det en liten hasselsnokunge som låg i den och sen så var det hasselsnokar på farstukvisten och sen var det in i garderoben. Så skulle jag ta ut en kasse och då låg det en liten unge i den.
Nej.
Så vi hade sammanlagt 10 ungar.
I huset?
Ja, i huset och på själva farstukvisten.
Ja. Hemma hos er kan man kanske få sån här lite ormterapi då, just också för att det är hasselsnokar och inte huggormar. Så det finns inget farligt med att vara nära dem.
Nej, visst. Det är så. Och våra barnbarn är jätteförtjusta i dem och känner igen dem då. Och ropar, titta här är en hasselsnok. Så springer vi dit och tittar. Man kan ju aldrig beställa fram en hasselsnok. Utan de visar sig när de har lust, så att säga. Mm. Och jag såg ju, jag tror att ett skäl att vi har mycket är ju att vi har mycket kopparödlor. Och förra sommaren så såg jag hur en hasselsnok åt på en kopparödla.
Mm, kopparödla är en favoritföda för hasselsnoken och visst blir man glad över Elisabeth Lidbrings och hennes barnbarns glädje över sina grannar, eller ska vi kalla dem inneboende. Och nu har ormarna börjat vakna från vinterdvalan. Det är hannarna som brukar vara först ut. De behöver några veckor på sig för att spermierna ska mogna innan det är dags för parning. Vi har fått rapport från grod- och kräldjursexperten Claes Andrén att alla tre arterna varit framme redan. Och sen kommer honorna senare. De vill inte riskera att bli parade av en hanne där spermierna inte är färdiga och funkar lite dåligt. 2024 följde vi med snokforskaren Ludvig Palmheden från Naturhistoriska riksmuseet till en känd ormövervintringslokal i Nackareservatet utanför Stockholm. Det var en solig vårdag i slutet av april. Och Ludvig och vår reporter Karin Gyllenklev fick syn på många vanliga snokar som Ludvig vägde och mätte för att få data. Och sen så plötsligt fick de se en hasselsnok.
Oj, där är en hasselsnok.
Nej, lägg av, jag ser den.
Ser du den?
Den är ljusbrun med svart mönster på.
Ja,
precis.
Den ligger där. Nu ser vi ju inte huvudet, men nu ligger... Alltså, det här är så sjukt. Man bara, åh, hasselsnok ser man aldrig. Och här så dyker de upp. Det här är nog den största individ jag har sett.
Är
faktiskt.
Det sant?
Och det ser inte ut som den har ömsat riktigt heller. För den är lite dassig där bak.
Ja, den är
så. Men, ja.
Ser ut som torkad lera.
Precis, jag får ju säga. Nu blir ju min forskarkollega avundsjuk. För han har varit här ute många gånger men aldrig sett den. Och jag bara ser dem hela tiden. Ej, vad coolt.
Det är vår och solen är så där obarmhärtigt stark som den bara kan vara den här årstiden. Och i Nackareservatet i Stockholm har ormarna vaknat. Här i den steniga tallbacken övervintrar alla våra svenska arter. Huggorm, snok och hasselsnok. Eftersom de inte kan producera egen kroppsvärme så måste de sova bort de kallaste månaderna. Nere i marken, dit frosten inte når.
Men hur ska man tänka sig då att under ett sånt här klippblock har det legat flera stycken under vintern? Eller hur?
Alltså det är som gångar neråt så att de kryper antagligen längre in i det här systemet, skulle jag tänka mig. Och ja, där ligger de väl kanske ofta ett gäng tillsammans. Så. Och det som är lite roligt med just den här lokalen är att man kan ju hitta samtliga ormarter, så att de ligger väl i alla fall i närheten av varandra. Så. Mm. Ja, det finns någon form av ömsesidig respekt. Men det är lite intressant med tanke på att jag hittat hasselsnok här, och hasselsnok käkar ju bland huggorm. Så att de kanske är här snarare av den anledningen.
Hasselsnok käkar huggorm?
Ja, det gör de ibland. Men framförallt så käkar de kanske kopparödlor och sånt.
Man vet vad som är hasselsnokens favoritföda från analyser av avföring och genom att man fått ormar att spy upp maten och kollat på vad som kommit upp. Och i Sverige äter de, som Ludvig sa, allra mest kopparödlor. De kan också ta ödleägg. Och stora hasselsnokar kan sluka andra ödlor och ormar, som huggorm. Deras gift verkar inte bita på hasselsnoken. I Claes Andréns bok Grod och kräldjur, våra svenska arter och deras bevarande, berättar Claes att de i en studie såg hur en hasselsnok gav sig på en huggorm, lika stor som den själv. Men den kunde bara svälja 2/3, så resten av huggormen hängde ut ur munnen i flera dagar tills hasselsnoken kunde svälja resten.
Ja, som sagt, bra lokal för samtliga ormar. Mm. Det här är ju, jag trodde inte att vi skulle, jag trodde det var för bra väder för hasselsnok. Mm. De tenderar ju ofta att ligga under stenar och få värmen av stenar när det är så här soligt. Kanske man ser dem när de kommer fram. När det är lite molnigt så kanske de ligger så här framme, men nu är den framme. Och jag skiljer den då från en huggorm nu utan att se huvudet på att det här mönstret på huggormar, så är zigzagsmönstret, det är liksom, det är konstant, det sitter ju fast eller går ihop liksom så här. Men på den här så ser man ju att det är fläckvis. Så att det är ju det som
precis, avslöjar. Det är som, nästan som 2 ränder med prickar längs med hela.
Så vi kan ju försöka gå närmare och bara titta på den kanske. Den
på jag har aldrig sett en hasselsnok i mitt liv.
Nej, den är ju på väg in där i håret. Alltså, se om den kommer ut. Ja.
Titta, mörkt huvud.
Så. De är ju fridlysta.
Nu ringlar den in där i ett hål. Ett av alla de här ormhålen som finns i slänten.
Ja.
Men vi hann se den. Mm. Vi skulle bara gå och lämna tillbaka de här helt vanliga snokarna.
Ja, så stöter vi på hasselsnok.
Och vill man stöta på hasselsnok i Sverige så finns den i södra delen av landet. I framförallt 2 utbredningsområden. Vid västkusten från Halmstad och upp förbi Vänern. Och på ostkusten i ett bälte från Blekinge till Uppland. Och även på Gotland och Öland. Var den finns har bland annat att göra med att den har en annan uppvärmningsstrategi än våra övriga ormar. De andra använder i hög grad värmen från solstrålarna, alltså solstrålningen, medan hasselsnoken framförallt utnyttjar ledningsvärme, alltså värmen från den uppvärmda marken. Den kan ligga under en flat sten till exempel, istället för att ligga exponerad och sola. Det är också anledningen till att vi människor inte ser dem lika ofta som huggorm eller vanlig snok. Så den optimala miljön för hasselsnok är en som snabbt torkar upp efter regn och där marken kan lagra solvärme länge under dagen, som håller i sig en bit in på kvällen. Och det finns fler saker som skiljer hasselsnok från våra andra ormar, berättar Ludvig.
Nu kanske jag ska försöka vara lite pedagogisk här medan vi håller de här. Om du kollar på fjällen på våran snok som vi håller här, ser du att det går som ett streck i mitten av varje fjäll. Sådär. De är kölade brukar man säga.
Ja,
så både snoken och huggormens är kölade. Hasselsnoken är inte det. Så att det engelska namnet smooth snake är kanske lite bättre.
För fjällen är helt plana då?
Precis. Så att de är lite lena. sådär. Yes. Ja, det är glatt överraskad. Glatt överraskad. Jag får hälsa till Simon, kollegan nu, att forskningskollegan, att nu har vi sett hasselsnok igen.
Ludvig Palmheden som forskat på snok vid Naturhistoriska riksmuseet hörde vi där, och reporter var Karin Gyllenklev. Och det finns fina hasselsnoksbilder på vår hemsida, inte minst från Nisse Henriksson, lyssnaren, som har tagit otroliga närbilder av just fjällen. Väldigt, väldigt vackra är de. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och med teknikens hjälp ska vi få komma ner och titta lite mer i realtid på vad de mycket små organismerna som lever i matjorden har för sig och vilka de är. Fältreporten finns på Lunds universitet idag. Men först ytterligare vårtecken, om en lite sorgliga sådana. Lyssnaren Sören Lydén hörde av sig om att han har rensat i sin lilla trädgårdsdamm och städat för att grodorna, salamandrarna och paddan ska ha det bra. Men han har plockat upp ganska många döda grodor från dammen. Då ringde vi upp dels Sara Albinsson som är grodexpert och så förstås Sören Lydén, och vi bad honom berätta vad som har hänt.
Jo, det är att Nu på våren här så hittar jag en död groda på stenen som finns i min damm som vi har. Så tänkte jag att oj då, nu har den bergsfryset ihjäl. Och det var mycket löv i dammen också. Sen började jag då, som i den här veckan, börja rensa då. Och då plockar jag upp, ja, det är sammanlagt 20 stycken. Jag har fått upp döda grodor i alla olika storlekar. Så att det vattnet luktar ju illa. Så att jag undrar om de har frysit ihjäl nu på våren eller om de är redan döda redan i vintras.
Mm. Hur ser dammen ut? Vad är det för sorts damm?
Ja, den är väl cirka en meter i diameter och 30 centimeter djup. Och så är det en stor sten i mitten då. Grodorna och salamandrarna brukar ligga gömda ute efter kanten i den stora stenen.
Och det här har inte hänt tidigare år?
Nej, men det var kanske max 3 grodor i den de här åren vi har bott här. Jag har bott här nu 3 år.
Mm.
Så att det blev verkligen chock när man bara plockade upp grod efter grod här. Nej, tack.
Nej, och du tycker det blir lite sorgligt också?
Ja, i alla fall när det är så många. Men som tur är så har jag inte hittat någon salamander ännu, så att antingen så har inte de gått ner i dammen än.
Ja, grodexpert Sara Albinsson, du har ju flera dammar på din gård. Kan du förklara vad det är som har hänt?
Ja, jag skulle ju tro att de här grodorna gick ner i dammen i höstas för att övervintra. Och det är någonting som vanlig groda och åkergroda kan göra. Framförallt vanlig groda gör det i rätt så stor utsträckning. Och då går de ju ner på hösten för att spendera hela vintern i den här dammen. Och eftersom det är en rätt så liten damm så har den troligtvis bottenfryst under vintern. Alternativt så kan det vara så att den nästan har bottenfryst. Och sen eftersom det är så mycket löv i botten då, så har den nedbrytningsprocessen gjort att det har blivit syrebrist i det vattnet som inte har fryst. Och då har grodorna dött under vintern.
Mm. Men nu är det ju det här en damm som har liksom en gummibotten. Jag ska säga, i ett naturligt vatten, kan de liksom gräva sig ner och komma undan bottenfrysningen då?
Ja, det beror ju såklart på vad det är för sediment och så i dammen. Men om en dammbotten fryser, då tror jag de har svårt att överleva.
Mm. Övervintrar alla vanliga grodor och åkergrodor i vatten?
Nej, absolut inte. Det blir vanligare ju längre norrut man kommer i Sverige, och det är vanligare hos den vanliga grodan. Men det är långt ifrån alla som övervintrar i vatten.
Mm. Så det kan finnas grodor i Sörens omgivning som har klarat sig om de har övervintrat någon annanstans?
Ja, absolut. Det tror jag säkert att det finns.
Mm. Men du, det låter ju väldigt sorgligt och lite mycket också om ett 20-tal grodor har dött. Är det liksom en katastrof här nu då i det här området?
Nej, jag skulle nog tro att populationen i det här området klarar av en sån förlust. Det kommer återhämta sig. Sen är det ju klart tråkigt för de här individerna. Det är det ju.
Mm. Men hur kan man förhindra att det blir så här då om man har en liten damm? Det är ju typ som min önskedröm att ha en pytteliten damm. Men det låter ju som en dödsfälla på vintern.
Ja, det är inte helt lätt, men det finns ju lite olika lösningar. Har man möjlighet så kan man ju tömma dammen på vatten på hösten. Då går ju inte grodorna ner i den. Men det kan ju å andra sidan vara negativt för andra vattenlevande djur, insekter och så till exempel, om man tömmer dammen helt på vatten. Man skulle kunna lägga ett nät över dammen, kanske då på höstkanten framför allt, så att grodorna inte kan gå ner i det. Men det är också alltid lite så här vanskligt att ha ett nät. Det kan ju fastna andra djur i det här nätet istället. Så det kräver ju en del övervakning. Det är inte helt lätt. Men det är nog de bästa alternativen som finns i alla fall. Mm.
Salamandrarna då, som Sören är orolig över, som brukar vara där nu då. Kan de ha övervintrat där eller har de inte kommit dit ännu?
Nej, jag tror inte de har övervintrat i dammen helt enkelt. De har nog valt att övervintra på land istället.
Mm, vilket är vanligt för salamandrar.
Ja.
Mm, mm. Ja, du Sören, vad tänker du om det här?
Ja, vad ska man göra egentligen nu då? Ska man lägga igen alltihopa eller gräva djupare?
Ja, vad tycker du Sara?
Ja, jag tycker såklart att man ska gräva djupare. Det är ju det allra bästa alternativet. En ordentlig damm som kanske en meter djup, i alla fall i mitten, så att grodorna kan simma ner där. För de sover inte så tungt i vattnet, utan de kan liksom flytta sig i dammen. Så har man bara någon djuphåla som de kan ta sig till så kan de överleva.
Det sa grodexpert Sara Albinsson och vi hörde också lyssnaren Sören Lydén. Och Sara kommer vi höra mer av om några veckor när vi ska besöka hennes grodgård i Skåne. Vi ägnar oss också åt ekologi på mikronivå idag. Forskaren Edith Hammer studerar mångfalden som finns i jorden. Och nu pratar vi inte om daggmaskar och jordlöpare och sådana gigantiska djur. Utan Lisa Henkov och Edith, ni kikar på organismer som är på skalan 10 mikrometer. Vi pratar svamphyfer till exempel. Och om ni nu lyckas se sådana här olika små osynlingar, Lisa Henkov.
Ja, men det är det som är tricket här. Att försöka se de här små, små svamphyferna till exempel. För de är ju bara typ en tiondels hårstrå, eller vad är det för stor?
Ja, eller ännu mindre, ja precis.
Eller ännu mindre, ja. Och då när man är så liten, då är världen rätt annorlunda mot hur vi står här på jorden. I jorden så pratade vi tidigare om att det är som en labyrint med olika håligheter och gångar och liksom... När man har en så liten kropp, hur är det att röra sig och vara liksom en organism i jorden?
Ja, livet är väldigt annorlunda än vad vi är vana vid. Det är ganska fascinerande. Typ, det är en ganska annorlunda fysik som gäller när man är så här liten och rör sig i så små, små utrymmen. Det är helt andra krafter som gäller än i våran makrovärld. Om man till exempel är en liten simmande bakterium eller en simmande protist och man vill ta sig härifrån till byggnaden där. Ja. Men då är kanske, här är luft emellan oss, så kan vi inte röra oss. Så vi dras med attraktionskrafterna mot väggarna och med utspänning av vattnet som är så himla starkt så det finns ingen chans för oss att komma igenom och komma över det här torget nu.
Eftersom det är luft här.
Ja, precis. Och vattenutspänningen är så stark. Och sen också själva vattenmolekylerna, de rör sig hela tiden så länge de inte är typ på absoluta nollpunkt i temperatur. Så rör sig alla molekyler hela tiden. Och de studsar runt och bakterierna, de är så små, de bara puttas hela tiden. Så om bakterierna inte simmar aktivt eller har typ klistrat fast sig någonstans så puttas de hela tiden och bara skakar runt. Av den vattenmolekylrörelsen, Brownsk molekylrörelse.
Oj, och sen, vilken dramatik!
Och sen har vi ju väldigt starka kapillärkrafter också som drar oss med vattnet när det blir lite luft och vatten både samtidigt in i de små utrymmen. Och vi kanske är fångna där.
Bara gränd. Dras in liksom.
Ja, när det torkar till exempel.
Ah. Men det finns några som bemästrar det här och som faktiskt liksom lyckas själva på något vis bygga strukturer som är lite vänligare eller vad man ska säga. Och det är svamparna, har du berättat.
Ja, precis. Alla organismer är viktiga att typ skapa miljön runt omkring sig och typ förbättra det lite för sig själva. Men svamparna är verkligen mästare. De kallas ofta för ekosystemingenjörer också för att de är så starka och duktiga på det. Det är många aspekter. De typ utsöndrar lite spott och slem. Aha. Väldigt mycket som blir klister som kan klistra ihop mineralpartiklar som liksom mortel som kan bygga våra rum och gator och torg i vår metropol i marken. Och så de bildar ju ett stort nätverk som då också håller ihop aggregat, jordaggregat väldigt fint. Och,
så det är de som gör att jorden blir så här smulig, eller?
Precis, de gör en viktig bidrag till det. Och så växer de ju som trådar och de är extremt starka i sina spetser också. Du har kanske sett växter som växer genom asfalt, typ rötter eller typ en...
Ja, maskrosor är kända
precis,
för det.
Precis, en maskros.
Men även träd och björkar och så här.
Ja, men svamparna de är minst lika starka. De kan växa genom jättehårda aggregat och öppna vägar. Men å andra sidan så förstoppar de också mycket vägar och gör kanske att utrymmen plötsligt blir omslutna och blir gömseln och vrån som blir skyddade. Så mycket både och.
Alltså det här låter ju helt otroligt. Och då pratar vi om svamphyferna, alltså de här svamptrådarna som är i jorden. Och ni har ju dokumenterat det här med mikroskop och med de här små mikrochippen. För svamparna, de växer ofta gärna in. För man får ändå säga att svamparna växer då.
Ja, ja.
Liksom framåt i spetsen.
Precis, de kan ju ta sig väldigt långt och väldigt lätt fram genom jorden för att de växer på sin spets och förlänger sig.
Ja, så de växer liksom längst ut.
Ja, precis.
Där.
Det bästa sättet att röra sig i marken.
Ja. Att ha en liten spets som nosar fram här.
Ja.
Och här har du en bild. Det är svamptrådar liksom åt alla möjliga håll. Men det som man har lärt sig om svampar, det är ju att de har det här hårda liksom utsidan på sina hyfer och cellen. Och det kan man också se med blotta ögat med mögel och sådär. Faktiskt. Exakt. Så det är ju liksom välkänt. Men när du spelar upp filmen här, ta det en gång till.
Mm.
Då går det kors och tvärs. Men hela tiden i de här liksom rörliknande, förgrenade, så strömmar det någonting.
Ja, precis.
Det är, alltså, det är som små prickar som åker åt båda håll, va?
Ja, det är ett rörsystem som svamparna använder för att transportera. De är verkligen mästare på att få saker fram och tillbaks. De vill ha energi till exempel på sina spetser för att växa mer eller för att ta upp näringsämnen. Sen kanske behöver de material någon annanstans så kan de... Det är en fantastisk logistik. Bara skjutsa runt saker fram och tillbaks. Och så finns det ju också mykorrhizasvampar som sitter på växtrötter som verkligen då transporterar mycket näringsämnen till växten och energi, socker och fetter till spetsen, till huvudfronten. Så de verkligen är mästare och har i samma rör saker som flöder åt motsatta håll. Och det är helt otroligt hur det biofysiskt ens kan funka. Det är något som vi inte förstår riktigt.
Men det kan ni se här alltså, att när svampen växer så flödar det cellvätska som innehåller allt det som den behöver, som den plockar upp från jorden och från växterna och så fram och tillbaka här.
Precis.
Och tänk att kunna se det i realtid, vad som händer. Det är väldigt spännande och vi ska få se mer olika organismer.
Mm. Det ska vi. Tiden rusar i Naturmorgon när Lisa Henkov och Edith Hammers, med docent i biologi, pratar om mikroekologi. Våra jordar myllrar av organismer i mikroformat. Ciliater, flagellater, amöbor och svampar. Med finurlig teknik kan forskare på Lunds universitet nu studera de här livsformerna i realtid. De får själva ta sig in på mikrochip. Och mångfalden är olika i olika sorters jordar. God morgon och välkomna. Det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Har ni kanske sett serien Last of Us, en ruskig berättelse där svampar infekterar människor och gör dem till zombies? Sådana svamparter finns inte, men däremot finns det arter som lever på levande myror. Och andra arter som går på spindlar. Ett första fynd av Gibbelula attenburgi är nu gjort här i Sverige.
Och den går ju på den här källarspindeln då, Metamenardi tydligen. Den och sen så en annan art som heter bryggspindel tror jag. Och ja, sådana spindlar som håller till i fuktiga, mörka platser.
Mm. Anders Lindström ska berätta mer om svampen som har källarspindlar som nisch om en liten stund. I över 100 år har det ringmärkts fåglar i Sverige och navet för denna verksamhet är ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Joakim Lindvall har träffat Tord Fransson som har jobbat där i 40 år. Han kan ge exempel på kunskap vi har fått genom ringmärkningen, som hur långt en ung tärna kan flyga.
Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och så den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet under sitt första halvår. Den föddes och ringmärktes som unge i Hälsingland i juni och blev återfunnen 1 december på en strand på Nya Zeeland.
Och vi avslutar programmet med en kråkvinkel av Ingrid Engstedt Edfast om den femte årstiden. Man kan ju skriva till oss till exempel om vilken årstid man just nu upplever eller något helt annat på våra sociala medier eller till mejlen naturmorgon@sr.se. Där har Gunilla Lidqvist skrivit just nu om ett inslag som vi hörde för en stund sedan. En fågelsånglektion om fåglar som låter med fjädrarna. Där hörde vi ju enkelbeckasin och hon skriver att här på Gotland heter enkelbeckasinen Russgauk. Eftersom den låter som en gnäggande häst när den spelar. Russ är lika med häst, gauk är gök. Vad kul det var att få veta att det är med stjärtfjädrarna hannen gör ljudet. Jag trodde det var med vingarna. Mikroekologi ska det handla om nu. Lisa Henk har åkt till Lund och finns i närheten av ekologihuset tillsammans med Edith Hammer som är docent i biologi. Och det är ju meteorologisk vår i Skåne, Lisa. Men hur är det nere i jorden? Liksom? Blir det vårstämning där också när det tinar upp och liksom kärlen går? Och...
Ja, men... Precis, det ska vi faktiskt prata lite grann om nu, för att vi står här och det är fortfarande dimmigt, men man känner att solen är ju ovanför dimman. Och alldeles nyss så hörde vi bofinken och det är verkligen vår. Men nere i jorden, Edith Hammer, märker organismerna i jorden att det är vår? Eller vad händer?
Ja, de märker också, de ser inte solstrålarna så lätt och temperaturen ändras inte heller så fort, men de märker att växterna börjar vakna och att de börjar skicka mycket mer socker ner till sina rötter igen. Så det blir festen nere nu också.
Så nu börjar festen lite grann. Och här uppe, man hör lite fåglar och de håller ju olika revir och sådär. Har de revir nere i jorden också?
Bra fråga. Jag tror det är väldigt många organismer som inte vet hur de har det med revir. Men just svampar och framförallt vednedbrytande svampar, de är väldigt territoriala. När de försöker typ paxa en vedbit och det kommer en annan art från andra sidan så kör de verkligen kemisk krigsföring och bekämpar varandra. Man ser det ibland när man hittar ved som har sådana svarta linjer. Det är där två olika arter har mötts och bekämpat varandra och typ försökt döda varandra.
Oj. Ja, men nu ska vi faktiskt ägna oss åt någon annan typ av organismer, för att det finns ju jättemycket spännande. Och något som många känner till, det är ju ändå amöbor. Alltså man säger att man rör sig som en amöba eller något sånt där. Men vad är en amöba egentligen?
Ja, det är också mikroorganismer, men de har en äkta cellkärna till skillnad av bakterier. Så de är som våra celler egentligen. Och vi har typ amöbliknande celler i våra kroppar. Vita blodkroppar är också amöbliknande. Och de har ingen riktig form, eller så kan man säga att de kan ta vilken form som helst. De har ingen vägg, så de kan röra sig och göra sig till olika former. Och de mest kända är kanske sådana som är, som ser ut som blobbar, små ja, slemblobbar eller så. Men amöber finns alla möjliga olika. De kan bli typ stjärnliknande och har jättemånga, man brukar säga falska fötter som de stoppar ut åt olika håll. Och många kan bli stora nätverk, så de har fler hål än vad de är kropp egentligen. Och de börjar då se ut som svampar egentligen.
Ja, så de är verkligen mångformiga. Mm. Och om vi tar lite jord här. Mm. Här ser man ju att dagmaskarna har varit i farten. Det är en liten hög och så. Mm. Är det amöber här i då? Nu gräver du lite där.
Överallt, det är fullt av...
Där var till och med en dagmaska.
Ja, just det. Ja. Det är fullt av liv överallt. Och de...
Är amöber vanliga där nere?
Ja. Mm. Mm. Mycket. De äter gärna bakterier, vissa äter också lite dött organsmaterial. De bara hänger runt där. De är första rovdjursbiten i näringsvävnaden i marken.
Ah, så att de äter andra organismer. Ja. Och, alltså, men kan de till och med jaga?
Ja, de kan jaga och de kan jaga varandra också. Vi har härom månaden, min kollega Fredrik har spelat in något som var helt otroligt. Det är en amöb.
För då gör ni så att ni tittar med en speciell teknik i små mikrochips, så kan ni titta på precis vad som händer.
Ja, precis. Vi har byggt små fönster som organismerna är välkomna att bara flytta in i, och det gör de väldigt gärna.
Ja. Och vad var det han såg då?
Han såg en amöb som försökte äta upp en annan. Så de bara kom och försökte växa runt den. Och typ omslunga och typ bita.
Du kommer med dina armar runt omkring. Ja.
Försökte bita av en bit av dess rumpa, typ, så såg det ut. Och den andra försökte fly och drog sig, försökte hålla fast sig på olika bitar. Så väldigt dramatiskt. Bättre än lejonkamp i savannan, tycker jag.
Och de som är känsliga för vårtecken hörde kanske bofinken nu. Men vi ska titta på... Ska vi titta på en amöba eller ska vi titta på någonting annat?
Vi kan titta på en... Den här är en av våra favoriter. Det är en amöb som heter monotalamid, som har en tjock kropp, som en tjock spindel.
Är det den här bollen där?
Ja, precis. Ja. Och sen skickar den ut många långa, långa armar. De kan bli flera centimeter lång, så det var helt sjukt ibland. Så de går genom hela våra chip, som blir som fiskespön. Och de kan då samla in... mat som de vill ha. En gång har vi till och med sett att den har fångat en nematod och börjat suga ut den. Och
så bara... En nematod? Ja. Det är alltså en liten, liten mask.
Ja, en minimask, precis. Ja.
Fångat, säger du? Ja. Alltså den liksom fäster sig vid den?
Ja, och... precis. Och typ dra ut cellmaterial och sen ta små bitar och transportera dem på de långa, långa trådarna. Så det, man tänker typ den här kroppen är en tiondedel så hårstrå, tjock eller så, sen har den centimeterlånga armar som blir transportet.
Supertunna då. Alltså,
ja, precis. Ja.
Om själva kroppen är en tiondels hårstrå och armen där, den är ju bara ett litet, litet tunt streck ut från den här stora kroppen.
Ja, precis. Men ändå ser du den...
Ja, det händer saker där. Det precis. Liksom strömmar hela tiden i den där armen. Oh, wow, vilken fart!
Det har blivit dimma på den här nu också.
Precis. Där har vi den.
Ja, precis. Och här är små matbitar som den transporterar till sin kropp, till sin mage. Och andra åker åt andra hållet någon annanstans.
Det är roligt för att ormar, de kan ju få så här att de blir tjockare om de har ätit någonting stort. Och det ser ut som den här amöbans armar, att det är som bubblor som åker liksom de här matbitarna. Att de putar ut lite grann på den där lilla, lilla trådarmen.
Exakt.
En amöba som alltså fiskar. Men du har en annan favorit också. Som är, alltså
amöban kan ju forma sig hur som helst. Men här är det någonting som snurrar.
Ja, det här är en liten ciliat som har massa hår på hela ytan. Så det är en helt annan organism. Som, jag tycker de ser ut som ballettdansöser ibland. Eller som radiobilar som kör lite så fram och tillbaks. Och kör massa piruetter. Och så har de är kanske de som efterliknar djur mest, som man typ känner, ah, men vilken gullig liten plutt. Och de har typ en munöppning också på sin cellkropp.
På sin cell? Mm. Fast om jag bara är en cell så har de en liten mun och så massor med de här flimmerhåren.
Precis, och de tar ju in så små matpaket i vakuoler på ett ställe som efterliknar en mun. Och då har de massa hår som försöker typ vivla in mat till det området. Och så ser man här att det blir massa så vattenströmningar just, och det blir som jonglering. Den jonglerar på små bakterier och
en liten cilia. Det är som en liten rund som den, jag tror att den vill äta upp då. Ja. Som liksom snurrar där.
Precis.
Och vilken dans. Och det här händer alltså i jorden.
Ja, så fort tiden.
Hela tiden.
Så. Tänk hur mycket husdjur du har i din trädgård eller även bara i din blomsterkruka hemma i vardagsrummet.
Ah, utan att veta om det. Att det är jonglerande såna här. Förr kallades de kanske för flimmerdjur också, ciliater. För att de har liksom cellväggen helt täckt av flimmerhår. Oerhört fascinerande. Vi fortsätter här och prata om vad som finns och i jorden och också den här mångfalden av osynlingar. Vi har jättespännande flagellater kvar. Alltså de är helt otroliga. Mm. De ska vi ta nästa gång.
Ja, vet inte om någonting kan slå de här amöberna som har de här jättelånga fiskspöna dock. Men vi får väl se. Lisa Henkow är det som är fältreporter i mikrovärlden hos Edith Hammer som är docent i biologi vid Lunds universitet. Ja, vi fortsätter med en sorts organism som vi har pratat lite om, svampar här. Och att de ofta lever av dött material och de slogs ju lite om sina vedbitar, sa Edith. Det finns faktiskt svampar som angriper levande myror och påverkar deras beteende så att myrorna sen tar sig till en miljö som är gynnsam för svampen. Och så kan svampen växa, bilda sporer, sprida sig och myran dör. Svampen gör myran till någon sorts zombie. 2021 hittades spindlar i Nordirland som var luddiga av svamptrådar och det visade sig att den här svamparten inte var känd av vetenskapen sedan tidigare. Den fick namnet Gibbelula attenborgi. Och nu är den hittad också här i Sverige. Vi ringde upp Anders Lindström, entomologen som gjorde fyndet, och bad honom berätta.
Ja, det är ju en svamp som infekterar spindlar och dödar dem. Den har väl inget svenskt namn nu då. Den heter Gibbelula attenborgi. Eller attenborgi. Mm. Efter David Attenborough. Ja.
Ja, och det är ju en ganska nyupptäckt art redan från första början, om jag förstår det rätt.
Ja, den upptäcktes ju, som jag förstår det, 2021 då på Irland. Men jag hittade den, alltså den första jag hittade var 2020, alltså innan den var vetenskapligt beskriven då, i en källare i Bohuslän.
Vad gjorde du med den då, den du hittade den första gången?
Den fotograferade jag och lät den hänga kvar. Jag var i den där källan för att fotografera stickmyggor då. Det är mitt vinternöje att fotografera övervintrande stickmyggor. Så att den fick hänga kvar. Sen hittade jag en ny i höstas då. I Västergötland också då, vid Hunneberg.
Också på något mörkt och fuktigt ställe eller?
Ja, i en gammal kalkgruva där det också finns då bra med stickmyggor, så det var därför jag var där.
Så det är en svamp som infekterar levande spindlar, har jag förstått det rätt då?
Ja, en parasitisk svamp då, och det påminner ju då om de här, det finns ju de här Cordyceps, det finns ju ett svampsläkte som är lite ökända som påverkar myror och så, infekterar myror och sånt där. Och så får de myrorna att klättra upp då och hålla fast sig på några grässtrån eller på några kvistar och sådär. Och sen dör myran och då växer det ut fruktkroppar och sådär. Och så sprids sporerna då, är mer effektivt. Så det här är ju lite samma då, att den infekterar de här spindlarna då. Men det verkar som att det behövs ganska fuktigt och sådär. De ställena jag har hittat den på har varit fuktiga. Och jag tror inte att den är hittad på några så här torra lokaler. Och den går ju på den här källarspindeln då, Metamenardi tydligen. Den och sen så en annan art som heter bryggspindel, tror jag. Och ja, sådana spindlar som håller till i fuktiga, mörka platser under marken.
Och inte nog då med att spindeln får en svampinfektion som äter upp den då, utan den kan också styra spindeln så att svampen ska kunna sprida sig på ett bra sätt.
Ja, de jag har sett har ju hängt ganska högt, så att det, men det gör ju i och för sig spindlarna ändå, så jag vet inte om det är utrett exakt hur de gör, men nej, absolut.
Den stackars spindeln blir lite radiostyrd eller svampstyrd, menar jag.
Ja, jo, men precis.
Men jag undrar också, beskriv hur det sett ut, det du har sett då. Du har sett en spindel först och främst, antar jag.
Ja, jo, den första var ju helt täckt av svamp, så att säga. Så att det stack liksom bara ut då, delar av benen och sådär. Så att den hade ju varit infekterad ganska länge. Sen den andra som jag hittade, där var det mera så att säga bakkroppen som var infekterad och täckt av de här svampen.
Hur såg det ut då? Som ett mögligt ludd eller?
Ja, det är lite som den här sista jag hittade, var det mera som man tänker sig det här vita på en briost kanske. Och den första jag hittade där det hade växt ut mer då, där var det liksom luddigare då på något sätt.
Ja. Men hur visste du vad det var du såg, eller vad tänkte du att det var du såg?
Jag postade den här första spindeln i den här gruppen Svampklapp för något år sedan. I tron att det var, och frågade om det var en annan svamp. Det var väl ingen som riktigt visste och sådär. Men sen så då, nyligen då, så var det någon som hittade tillbaks till den där tråden och identifierade den då med hjälp av värddjuret då, den här källarspindeln.
Så man behöver vara både svampkunnig, spindelkunnig för att hamna rätt då?
Ja, det är inte helt lätt, nej. Mm. Men nu var det ju någon svampexpert från Helsingborg då. Som kunde artbestämma den åt mig då.
Så vet
jag, ska
vi nu
åka tillbaka till Hunneberg och försöka hitta den här senaste spindeln. Den borden, och samla in den och skicka till honom.
Okej.
Ta det som ett belägg.
Ja, så vi kan sen helt säkert konstatera då att denna rätt så nyupptäckta art också finns i Sverige nu då?
Ja, som jag förstår det på de här experterna så är det den, eftersom den går på den här källarspindeln, att den är, det finns inga andra kända svampar som går på den då, som är så här parasitsvampar.
Nej.
Men det är väl alltid bra att bekräfta med mikroskopstudier och sådär.
Anders, du är ju känd som myggexpert, men du verkar verkligen ha ögonen öppna för allt möjligt.
Ja, jo, men det är ju inte supermycket djur när man är nere i såna här grottor och gruvor och så där och letar myggor. Så man spanar ju på allt, så att säga. Och det finns väl någon slags fascination ändå för de här parasitsvamparna och sånt där. Det är ju någon slags skräckblandad förtjusning man tittar på dem med.
Vad finns det mer att upptäcka i de här lite speciella habitaten som du rör dig i, Anders, då?
Ja, det vet jag inte. Det är ju ganska artfattigt och så. Men det är ju anmärkningsvärt, kan man ju förresten. Den här källaren då, där jag hittade den här första svampen då, eller spindeln med svamp. I samma källare har jag ju gjort ett nytt Sverigefynd tidigare då av en stickmygga. Den som heter lyrtecknad vårmygga. Som jag hittade där, vad var det, 2019? Första fyndet för Sverige. Så det är två nya Sverigearter i samma källare i Bohuslän. Det är ju lite häftigt också.
Ja, det får man säga. En ny mygga som man hittade där, första fyndet i Sverige. Och sen då Gibbelula attenborougi, den här svampen som infekterar och tar död på källarspindlar och bryggspindlar, gör dem till zombies så att svampen ska kunna sprida sig precis som den vill. Och det var myggforskaren Anders Lindström som alltså hittat den här svampen i Sverige. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och fältreporten ägnar sig åt mikroorganismer som kan röra sig i gångar som inte är större än en tiondels hårstrå. Vi pratar verkligen mikroekologi nere i jorden. Mer om det om en liten stund, men först det här. I över 100 år har vi ringmärkt fåglar i Sverige. Något som har bidragit mycket till att öka förståelsen för flyttfåglar. Navet för den här verksamheten är den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Där Tord Fransson har jobbat i 40 år. Men hans fågelintresse började långt före dess. Joakim Lindvall stämde träff med Tord på hans gamla arbetsplats.
Ja, precis.
I radio.
Ja. Ja. Hej, allt är bra.
Det är bra. Ja. Det är
bra. Jag är ju pensionär.
Jag
ser att jag kommer vara glada att se dig. Det har talats högt och gott om dig.
Ah.
Hallå Tord.
Hallå, hej.
Hej. Nu är vi på din för detta arbetsplats.
Absolut, välkommen.
Tack. Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Berätta Tord, vad är det för ställe för den som aldrig har varit här?
Det är ett litet projekt kan man väl säga som kopplar till Naturhistoriska riksmuseet och som har gjort det under en väldigt lång tid. Riksmuseet på svenska ringar på fåglar har adressen Riksmuseum Stockholm funnits sedan 1913. Och härifrån administreras då ringmärkningen av vilda fåglar i Sverige där Riksmuseet då är tillståndsgivande myndighet för ringmärkningen.
Det är ett 25-30 kvadratmeter stort rum eller någonting sådär. Ja. Med fönster ut mot vägen, Kungliga Vetenskapsakademin ligger snett över här. Och här inne då har ni ett stort bord och sen så är det sådana här gamla träskåp och bokhyllor fyllda med pärmar med blå rygg. Berätta vad som finns här inne, Tord.
Dels så är det, i dagsläget så har vi ju väldigt mycket av uppgifterna digitalt så att de... Förr i tiden var det ju hyllor överallt runt oss. Nu är det arkiverat i ett centralt arkiv på museet. För alla uppgifter vi får in från våra ringmärkare ute i landet är ju i digital form. Men vi har också ett stort skåp med ringlager. Flera skåp här med ungefär 300 000 ringar.
300 000?
Ja, minst 300 000. Det kanske till och med är mer än det. Det ska nog vara mer än det. För 300 000 ringar är vad som förbrukas under ett år i Sverige. Man använder 300 000 ringar till fåglar i Sverige ungefär på ett år.
Så varje år så märks det minst 300 000 fåglar i Sverige?
Det varierar lite, men medelvärdet under de senaste 20 åren är 300 000 fåglar ungefär.
Och det här har ju då varit din arbetsplats under egentligen 40 år då. Du har ganska nyligen gått i pension. Men ditt fågelintresse, det började långt tidigare än så?
Det började tidigare. Det började när jag var väl 10-11 år ungefär när jag började bli intresserad av att titta på fåglar. Mm. Det var väldigt många i min klass som höll på med det här intresset. Och jag halkade väl med i den här gruppen av killar som var ute och, i markerna i början på 70-talet.
Mm. Berätta om den tiden, vad gjorde ni?
Nej, vi var ute, vi låg, jag är uppvuxen i Nynäshamn och vi var ute på kusten och vi lånade militärbaracker och räknade ejdersträck i slutet på mars när det var påsklov var det. Och vi åkte runt till olika ställen och tältade för, vanligtvis och så att det var ju, man var väldigt mycket ute i markerna helt enkelt och tittade.
Var det mer ett äventyr än, eller var det liksom fågelintresset som var det viktigaste eller var det själva äventyret?
Jag tror att det var fågelintresset. Äventyret kom nog med på köpet skulle jag tro. Man var väl lite intresserad av att se nya fåglar som man inte hade sett tidigare. Det var ju spännande naturligtvis. Så att, och inte så långt ifrån där jag bodde så var det några personer som höll på med ringmärkning. Och det där fastnade jag ju för ganska direkt.
404. Nu är det kön på dem. Det går på den här.
Berätta varför. Vad var det som sög in dig så i det?
Alltså det är ju lite spännande att vara ringmärkare. Man vet aldrig riktigt vad som ska hända. Och det är den ena biten i det. Och den andra biten är väl det här att man får klura lite på hur man ska åldersbestämma fåglarna. Man har dem ju verkligen på närhåll. Och dräkten talar ju lite grann om vad den är i för fas. Är det en ung fågel? Är det en gammal fågel, en hona eller en hane? Hur mycket väger den? Så att hantera en fågel är ju som att läsa, alltså dokumentera någonting och fjäderdetaljerna på närhåll är ju fascinerande på många arter, att se dem på så nära håll.
Vad är det som är så fascinerande?
Jag vet inte, det är liksom fjäderstrukturen och karaktärerna som man ser på nära håll, ögonfärg, man ser ju verkligen, ögonfärg är ju för en del arter ett någonting som förändras med ålder, så att du kan använda ögonfärgen för att åldersbestämma en del arter. Mm. Så att det är liksom den här närheten med fåglarna, att kunna hantera dem och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
Tord Fransson som precis har gått i pension från sin tjänst som chef för den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. En central eller en expedition och några kontor på riksmuseet där man administrerar svensk ringmärkning av fåglar. Man både förser enskilda ringmärkare och fågelstationer med ringar och man registrerar återfynd. Cirka 1% av alla de fåglar som ringmärks i Sverige återrapporteras främst från våra grannländer i Europa. Men det kommer även rapporter från avlägsna platser, berättar Tord.
Det ringde en person till mig och frågade om, vet du var Sveriges antipol ligger? Nej, sa jag. Det är Nya Zeeland. Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och så den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet under sitt första halvår. Den föddes och ringmärktes som unge i Hälsingland i juni och blev återfunnen 1 december på en strand på Nya Zeeland.
Ja, flyttfåglar har varit ett mysterium för oss människor under lång tid. Linné har ju till exempel haft en teori om att svalor övervintrade på sjöbotten. Men vad skulle man tro? Från den ena höstdagen till den andra var plötsligt fåglarna borta. Och lika plötsligt så kom de tillbaka på våren. Nu vet vi att de flyttar ibland till väldigt avlägsna platser och mycket av den kunskapen bygger på ringmärkning av fåglar. Men det finns fortfarande mysterium att lösa vad det gäller fåglarnas flytt. Hur kan till exempel småfåglar som inte väger mycket mer än en penna flyga över sådana krävande platser som Saharaöknen utan att äta på flera dygn? Det är något som Tord har försökt ta reda på.
Ett svar är att de måste äta upp sig innan. De måste ha den reserv de behöver för att göra passagen. Så att jag har ju under en lång följd av år arbetat med att studera det här i Grekland.
Hur har du gjort då?
Framförallt så är det var fokus att vi tittade på en art som heter trädgårdssångare som är en långdistansflyttande småfågel. Och vi använde ringmärkning helt enkelt för att fånga fåglar. Vi mätte och vägde dem och vi upptäckte väl att de anlände till Kreta som var platsen vid. Det är ju sista anhalten i princip för själva ökenpassagen. Trädgårdssångarna kommer dit och väger ungefär 18-19 gram och stannar i 14 dagar, vilket är ovanligt lång tid. Och flyger iväg och väger 30-31 gram, vilket då är en reserv för själva ökenpassagen.
Mm. Så de dubblerar sin vikt?
I stort sett kan man säga att de dubblerar sin vikt.
Men passerar Sara då den här stora öknen, hur lång tid tar det för dem?
Allting tyder på, det pågår ju forskning kring det, men i en del fall så är det helt klart att fåglarna flyger på nätterna men landar på dagtid och sitter i princip utan att äta. För det finns inte någonting att äta i de allra flesta fall. Söker skugga helt enkelt och väntar på nästa kväll och fortsätter då flygningen. Och då i så fall, om de gör det så tar det för en trädgårdssångare 5-6 nätter för att flyga över.
Vad är det som har fångat dig så just med flyttfåglar? Varför är det så otroligt spännande tycker du just med flyttfåglarna?
Jag tror att det är flera saker egentligen, men framförallt så är det ju den här stora variationen vi har. Vi ser fåglar som är stationära året runt, vi ser fåglar som flyttar en kort distans, vi ser fåglar som flyttar väldigt lång distans och är på flyttning kanske till och med 6 månader av året, inkluderat både vår och höst. Och variationen, att de flyttar åt olika håll och att allt det här är ju på något sätt en finslipning av någonting som har skett under lång tid. Och att de har anpassningar för att klara det. Många av de här småfåglarna flyttar ju utan hjälp av sina föräldrar eller några erfarna fåglar. De gör hela flyttningen på ett inprogrammerat program som har finslipats över mycket lång tid.
Så det är liksom själva mysteriet hur detta går till på något sätt?
Lite grann är det väl det. Att det är, när man håller en fågel så vet man att den här fågeln är så förberedd på vad den ska göra.
Det här är en trädgårdssångare inspelad av Lars Idenius och den fick avsluta Joakim Lindvalls reportage. Han hade träffat Tord Fransson, tidigare chef för ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. Och för den som tänker att far inte fåglarna illa när man ringmärker dem så svarar Tord Fransson så här att det är bara en ytterst liten del av alla fåglar som ringmärks som råkar illa ut och själva ringen jämför han med att ha en armbandsklocka på sig. Och blev du sugen på att höra mer om Tord och hans ringmärkning, då kan vi tipsa om att Vetenskapsradion nu på onsdag klockan 12:09 här i P1 har ett helt program om honom. Eller sök på det redan nu i appen Sveriges Radio. Biologisk mångfald, idag tar vi den ner på en helt ny mikronivå till de som är osynliga, encelliga organismer. Det kan vara ciliater eller amöber. Det är väl också utlovat flagellater nu som biologen Edith Hammer faktiskt kan se och till och med studera hur de rör sig och hur de äter med viss teknik. Men ni är utomhus, Lisa Henkov i Lund, på en liten kulle med jord under fötterna.
Ja, vi har jord under fötterna. Vi har gått ifrån kullen därför att vi hörde så fina fågelljud här. Det är ju ändå vårlikt och det är dimma, så att det är fortfarande dimma. Men nu är det tydligen ringduvernas. Men är det nästan lite regn också i luften? Eller jag tycker precis jag kände en droppe. Men det är
dagen som droppen är från träden, tror jag.
Ja.
vi säger det. Det är det nog. För att om vi tittar upp så är ju solen har ju varit uppe länge nu. Det är ju ljust och det är nog blå himmel ovanför dimman här. Ja, men vi har utlovat flagellater. De kallas också för gisseldjur, tror jag.
Just det, de har typ en liten svans, lite så piskliknande svans. Och det är också något som du säkert känner igen, för typ hälften av oss har också flagellceller i våra kropp och spermier. Och det kanske du har sett någon gång, eller videon på hur de simmar. De har en liten propeller där bak och simmar. Men,
så en flagellat ser ut ungefär som en spermie?
Ja, precis. Mm. Kan se ut som en spermie. Men de jorden, och det var också så helt så wow när vi såg det för första gången. De har vänt om på sin kropp lite. De använder sin svans framåt ofta. Och det är kanske inte så konstigt när man tänker på. För de har ju inga ögon och de lever i en jättekomplex miljö. Och de måste ju komma fram någonstans som är bra för dem. Så de använder den för att känna sig fram. Så de har lite som en snabel som de åker runt med. Och de kommer fram alltså genom, som en korkskruv, eller så de skruvar sig fram genom vattnet, men de känner av sin omgivning, kollar typ, kan jag gå här, kan jag gå in här, är det något farligt här, är det något gött här, och det är väldigt roligt att se att ja. De känns så medvetna, även om de är bara en helt enkel enskild cell.
Så på något vis så känner de sig fram. Kan vi inte titta på, ja. Ni har ju spelat in när ni har suttit vid mikroskopet och tittat och också fick reda på att de rör sig framåt med den här svansen. Titta, den har, det är ju som ett spröt som går hela tiden fram och tillbaka jättefort. Är det här är vanlig?
Ja.
Liksom på riktig takt? För det där fladdrar ju så oerhört fort. Åt alla håll ser man ju.
Ja, precis. De är jättefort. Men det, alltså, det är inget
där som är uppspelat. Alltså, vad roligt det ser ut. Där kom den emot någonting och då drog den in. Då blev liksom var det som den verkligen...
Hinder och går runt. Ja, precis.
Så den verkligen... vek in sprötet där. Otroligt rörligt och böjligt det här sprötet. Och där, boink. Och det ser väldigt kul ut. Men sprötet är ju... Är det dubbelt så långt som kroppen eller är det bara någonting sånt?
I det här fallet, det kan vara lite olika, men ja.
Och kroppen är ju som en liten boll.
Ja.
Men i vattnet så går det tydligen att röra sig så här och dra sig fram med ett litet spröt. Fastän man är en liten, som en liten boll.
Den framåt propeller samtidigt som det är ett känselspröt.
Otroligt. Vad lever de här på då?
De äter också bakterier, många av dem. Så det är väldigt många av de organismer som är rovdjur som äter bakterier. Amöber, ciliater och flagellater, alla de små encelliga djur.
Ja. Och om vi då... Åh, det är så härligt med bofinken. Bara för att den låter så glad och vårlik. Om vi tittar ner här i jorden. Just här är det faktiskt lite gröna grässtrån fastän det nyligen var snö. Och finns det då sådana här djur som rör sig här nere?
Absolut. Om vi tar bara en tesked jord så finns det fler organismer än vi har människor på jorden. Det är verkligen fullt av och det kryllar av liv.
Och många av dem kan alltså röra sig och de verkar kunna bestämma sig för vart de ska beroende på hur omgivningen är.
Ja, de måste ju på något sätt kunna det. Även om de inte har någon hjärna och någon central nervsystem eller så, men de behöver ju ändå överleva och hitta mat och inte bli mat själva, så de behöver leta sig till ställen som är bra och gömma sig från ställen som är farliga för dem. Så det är typ alla organismer behöver ju kunna det ändå. Det är så fascinerande att se att även en helt enkel cell kan fixa allt det där redan.
Och den kan vi ju inte ens se med blotta ögat. Vi ser ju bara lite brunsvart jord. Men där finns den här mångfalden. Och då, här har vi ju lite fruktträd och lite öppet. Och så är det lite träd om vartannat. Och så är det ju till och med gräs och så på marken. Och om man jämför, har ni jämfört någonting? Hur mycket såna här djur det finns i olika miljöer? För att här... Har vi pratat om?
Det kan vara lite olika. Det finns många organismer som är väldigt... Typ, de trivs överallt, som vi hittar överallt. Men sen finns det också väldigt specialiserade organismer. Och framför allt när en jord inte får någon mat längre. Alltså när det inte är växter som växer på den. Så det inte blir blad eller rötter som blir mat till mikroorganismerna i marken. Så kan det bli ganska mycket mindre liv. Och vi har här om året tagit prov från en naken åker som hade plöjts innan vintern och låg utan vegetation över vintern under snön, så har vi tagit därifrån. Och från en koäng, bara några meter bredvid, där det fanns massa gräs och kossorna bajsade lite överallt. Och så. Och det var skillnad som dag och natt hur mycket framförallt svamphufer vi hittade. Och också här sådana här predatordjur var typ 20 gånger mer under koängen än den åken som låg naken över vintern. Oj. Sen när det blir tillväxtsäsong så blir det väldigt mycket liv även i åkern såklart. Men den tappar väldigt mycket över vintertiden där det fortfarande blir mycket mat på ingång som blir organsmaterial, som blir mull som är så himla viktigt för bördigheten men också för att motverka klimatförändringar. Vi har så sjukt mycket kol bunden i marken och den vill vi absolut inte att den släpps ut. Så om vi bara har nedbrytare aktiv över många månader över vintern och ingen som matar jorden så får vi en negativ balans.
Då kommer det mycket koldioxid till luften under vinterhalvåret.
Precis. Och sen framförallt när vi dikar ut markar och det inte blir några syrefria områden så blir det också väldigt mycket mer nedbrytning plötsligt. Och i Sverige...
Ja, och vi får nöja oss där faktiskt för att vår tid håller på att rinna ut. Men det har varit oerhört fascinerande att få följa med ner i jorden, i den här världen. Som vi inte kan se med blotta ögat. Men tack vare Edith Hammer som är docent i biologi här vid Lunds universitet så har vi fått en massa insikter i vad som händer i jorden.
Tack så mycket. Det var jätteroligt att prata.
Ja, vilka bilder vi har fått uppleva här med flagellaterna som simmar framåt med sin snabel, inte sin svans. Tack så mycket. Edith Hammer är docent i biologi vid Lunds universitet och Lisa Henkov är Naturmorgons fältreporter. Det var vårdagjämning igår och jag visste det är vår på många håll i landet men inte överallt. Vi har 4 namngivna årstider men i norra Sverige kan man ju tänka sig att det finns en till. Och vad definierar då den? Det funderar Ingrid Engstedt Edfast på i veckans kråkvinkel.
Den femte årstiden, det är ju en tid som vi i norra Sverige lyfter fram just den här tiden på året. För vi vet ju att de i södra Sverige, de har ju ingenting liknande att konkurrera med. De må ha fler soltimmar, varmare väder, tidigare tulpaner, fler tillfällen att äta glass. Men den femte årstiden har de i alla fall inte. Tiden då snön låter på ett alldeles särskilt sätt. Knarrar inte som nysnö utan mer knastrar. Tiden då den smältande skaren reflekterar miljoner små kristaller. En skare som glittrar och som man aldrig vet om den ska bära eller brista. Det är ju då vi lutar oss tillbaka och bara njuter av den femte årstiden. Ja, så har ju i alla fall jag tänkt. Tills jag kom på att det kanske mer handlar om att kampen mot snön är slutförd. Jobbet är gjort. Alla timmar ute med spade och snösläde för att röja undan drivorna efter nattens snöoväder. Och alla morgnar med iskalla fingrar och en snöskrapa för att göra bilen körbar. Jakten för att hinna ut på lunchen för att kanske få en liten stund med dagsljus mitt på dagen eftersom det blir ju mörkt igen innan det knappt har hunnit bli ljust. Men nu så kan jag promenera segervisst bred vid mina ihopskottade snöhögar. Som jag har slitit med dem. Men nu så kommer de ingenstans. Nu ska de bara sakta sjunka ihop och försvinna. Men ändå så kan man inte låta bli att hacka bort lite is på grusgången. Sparka undan snö som rasat från taket. Men man vet ju att nu så finns det ju ändå ingen återvändo. Ett eller annat snöfall kanske återstår. Men själva kampen mot vintern är vunnen. Jag skalar en apelsin, slår upp kaffe från min termos, sluter ögonen, vänder ansiktet mot solen och bara njuter av fågelsången. Det är kanske det som den femte årstiden handlar om, att slippa slåss mot vintern och att veta att det fortfarande dröjer väldigt länge innan ogräs ska rensas, gräs ska klippas, slaget mot de första myggorna ska börja. För tack och lov så ligger ju snön kvar ännu ett litet tag, men oskadlig jord. Den femte årstiden, det är den stora njutningens tid. Det skulle väl i så fall vara att bygga en liten kanal i gruset för smältvattnet. Kanske bara en liten barkbåt vore ju också kul. Bara för att se att smältvattnet strömmar som det ska. För någonting, det måste man ju göra. Även under den femte årstiden.
Kråkvinken, signerad Ingrid Engstedt, Edfast. Vi har fått så mycket brev från förra veckan när det handlade om hackspettar härifrån Trygve Philipsson i Herrljunga. Jag kan berätta om någonting som hände i vår trädgård för ett tag sedan. En stor uppståndelse när skator skrek, talgoxar varnade högljutt och grannens ankor kacklade. Från en rhododendron lokaliserade jag ett högt skrikande ljud. Det visade sig vara en sparvökshanne som hade tagit en större hackspett och den protesterade ljudligt mot behandlingen. Efter någon minut lyckades hackspetten befria sig och smita. Sparvhöken flög upp och satt och stirrade ilsket på mig någon meter bort innan den flög. Dramatik i en trädgård. Från Trygve Philipsson i Herrljunga alltså. Och med det är vi framme vid naturfrågan, en ny sån. Så här lyder den. Om vintern hänger de i dvala. Om sommaren jobbar de med insektsbekämpning. I denna djurgrupp söker vi en specifik art. En tålig med gyllene skimmer som låter höra av sig på 30 kHz. Namnet inleds med det håll en kall vind kan komma från. Svaren kan man skicka till naturmorgon@sverigesradio.se eller posta dem och då är adressen naturmorgon 359 30 i Växjö. Så här lyder naturfrågan. Om vintern hänger de i dvala, om sommaren jobbar de med insektsbekämpning. I denna djurgrupp söker vi en specifik art, en tålig med gyllene skimmer som låter höra av sig på 30 kHz. Namnet inleds med det håll en kall vind kan komma ifrån. Om du hör till dem som vill läsa frågan i lugn och ro på webben, lyssna nu. Hela Sveriges Radios webb är under ombyggnad så från och med nu så flyttar naturfrågan lite grann och finns på ett nytt ställe. Så här gör du. Gå in på Naturmorgons vanliga hemsida. sverigesradio.se/naturmorgon och så klicka på knappen alla avsnitt. Välj det senaste avsnittet. Det här vi lyssnar på nu heter Livet i underjorden och Livet som ringmärkare. Och i texten till avsnittet, där står den nya naturfrågan. Och om du använder appen Sveriges Radio så funkar det på samma sätt. Sök upp Naturmorgon, klicka på senaste avsnittet och läs frågan. Och rätt svar på förra veckans, det var Hasselsnok och vinnarna var Hassel Larsson i Dala-Järna, Maria Blomqvist i Alafors och Margareta Norberg i Umeå. I Naturmorgon idag har vi fått en fågelsånglektion om arter som gör ljud på andra sätt än med näbben och strupen. Vi har lärt känna Hasselsnoken lite närmare och hört om en svamp som lever på att ta livet av källarspindlar. Och allt det kan man ju höra igen på webben och i appen Sveriges Radio. Och nästa vecka i Naturmorgon då är ämnet lite av en vattendelare. Då ska det handla om spindlar. Åttabenta rovdjur och bara i Sverige finns det omkring 750 arter. Gäst är spindelexpert Åke Hedman på Alnön utanför Sundsvall. Vi som gjorde Naturmorgon idag var producent Helena Söderlund, tekniker Lisa Järnestam, fältreporter var Lisa Henkov nere i Lund och själv heter jag Jenny Berntsson-Djurvall. Och med det tillönskar vi er en fortsatt fin lördag. Hej då!